Då sitter jag tillsammans med Ellen Engvall som är tidigare utbildad barnmorska men nu för tiden aktiv mera med att hjälpa kvinnor i olika skeden av livet. Välkommen hit Ellen.
Tack så mycket.
Du jobbar ju för att göra kvinnor mer balanserade, harmoniska, sådär överlag. Så har vi väldigt mycket så här obalans i vår kropp överlag, tycker du?
Ja, det tycker jag. Jättemycket. Och mycket beror på stress. Vi har för mycket att göra. Vi lever i en miljö som stressar oss med buller, för mycket information, miljögifter som stressar kroppen. Vi äter fel mat. Ja, det är så mycket. Och sen har ofta människor en situation med småbarn, jobbar heltid, hinner inte med sig själva. Så det är väldigt många olika komponenter. Och jag tycker de flesta har mer eller mindre obalanserade hormonsystem.
Hur ska man veta om man har ett obalanserat hormonsystem? Finns det några typiska symptom?
Ja, att man sover dåligt, dåligt humör, lätt att tappa humöret. Börjar känna sig nedstämd, inte vill träffa folk. Man känner sig splittrad, svårt att prioritera. Ja, och sen rent kvinnligt hormonellt så kan man ju få mycket PMS, smärtor, klimakteriebesvär som ökar för att man stressar. Och, ja, det finns massa olika. Infertilitet exempelvis också. Vanligt 15-20% här i Stockholm kan inte bli gravida utan hjälp på något sätt. Så det är ganska mycket.
Mm. Beror alla de här besvären alltså på hormoner då?
Ja, hormonerna är ju en av de styrande i kroppen. Hormonerna är ju vårt... Först kommer nervsystemet som sköter signalsystemet. Sen är det hormonerna som är budbärarna som skickar ut signaler ut i kroppen. Vad kroppen ska göra. Mm, så det kan man säga. De är jätteviktiga.
Mm. Du jobbar mycket också med medicinsk yoga. Kan du berätta för den oinvigde att vad är medicinsk yoga?
Det är min huvudsysselsättning. Jag är i mediyoga som vi säger numera. Terapeut i det, en tvåårig utbildning. Och medicinsk yoga eller mediyoga, den kommer ifrån kundaliniyogan som är en yogatradition. Den mest meditativa kan man säga, där man också lyssnar in väldigt mycket. Skillnaden mellan kundaliniyoga och mediyoga är att vi jobbar lite lugnare, mer inkännande och att det finns jättemycket forskning idag på mediyoga. Här i Sverige görs det enormt mycket forskning som visar på resultat och det är inte mycket yoga, det är mycket forskning på så. Mm. Och den finns i vården här i Sverige. Den börjar breda ut sig. Så att, ja.
Vad gör man där då? Du sa att man känner mycket inåt och så här. Vad gör man rent konkret?
Det är ju yogarörelser. Mm. Kanske ryggflex, man vrider på kroppen, sträcker ut. Ganska enkla yoga. Det är inte sån här slå knut på dig själv yoga som man annars tänker om yoga. Utan det är mer... Alltså sådana övningar som alla kan göra. Man kan till och med sitta på en stol. Jag har inte så mycket stoldeltagare. Men man kan träna det från tidig ålder upp till man är 100 om man vill. Mm. Så det går att anpassa till alla. Och när man tränar så blundar man hela tiden för att vara i sig själv och i sin upplevelse. Jobba mycket med andning. Avslappning emellan varje övning. Och så just när man har gjort en övning så har man ögonen slutna och känner in vad händer i kroppen efter en övning, hur känns det just nu? Och när man börjar göra det så börjar man också höra kroppen och det följer ju med efter yogan. Så att om man tränar flitigt så upplever de flesta att de får en bättre kontakt med kroppen och börjar känna att ja, men nu är det någonting som inte stämmer. Tyvärr så kommer ju många människor att träna sånt här redan när det har blivit problem. Man skulle behöva börja innan alla problem börjar.
Och det är egentligen en naturlig del av att vara människa att man ska stanna upp och
reflektera över vad gör jag och hur känns det och är det här rätt för mig? Borde jag göra något annat? Men det gör vi ju inte. Mm. Vi bara springer.
Ja. Jag hörde, det var en kvinna som berättade en ganska härlig liknelse. Hon sa att inte ens ett flygplan, utan den enorma kroppen och den ska flyga iväg. Först så kör de ut i startbanan och även det här stora flygplanet så stannar upp och tar en paus. Innan det sen åker iväg. Och att det här är också någonting som vi alla människor också borde börja bli bättre på att stanna upp.
Mm-hmm, jag håller helt med. Och det är det den här yogan syftar till. Att vi ska stanna upp, ge oss själv lite tid. Så att vi hinner höra vad det är som är viktigt just nu. Mm. Och börja sortera lite grann. För att är man stressad och så är det svårt att sortera. Då tror man att man ska göra allt och så går man runt och bara släcker bränder hela tiden.
Ja, men jag tror jättemånga känner igen sig i det där. Att man, alla, man kämpar och försöker bara komma igenom den här dagen. Ja. Och sen igen kommer igenom nästa dag.
Mm, och sen har man en massa idéer om hur man skulle vilja göra det. Istället, jag har det i alla fall, att jag tänkte att jag skulle vilja göra det här och det här och det här. Men det är svårt att komma dit om man inte verkligen är sträng och sorterar och bestämmer sig för att nu är det här som gäller och tar bort en massa saker. Då blir det bara en massa idéer och de i sig stressar ju, för då vet man kanske att ja, men det där skulle jag behöva göra. Men jag gör det inte för att det och det och det och det, och det kommer först. Mm. Och det i sig är ju jättestressande.
Ofta tänker man ju då man mår dåligt att man ska göra något konkreta beslut, man ska flytta någon annanstans, man ska lämna gubben, man ska byta jobb. Men kan man hitta ett så här lugn i sig själv utan att göra någon förändring? Kan man börja må bättre fast man inte gör några konkreta förändringar?
Ofta behöver man göra förändringar, men det kanske inte behöver vara så drastiskt som att man lämnar sin man och säljer sina barn och byter stad och... Ofta så behöver man ju i ett sånt läge landa i sig själv och börja, ska man säga, släppa stressmoment och börja se vad det är jag behöver ta bort i livet egentligen. Och egentligen vänta också. För mycket av problemen löser sig om vi väntar lite grann. För att det är oftast inte de här stora grejerna som behöver ändras. Ibland är det ju det. Men då vet vi det någonstans. Okej, men nu är det här jag behöver ändra på. Men... oftast är det kanske att vi behöver sortera bland vardagsgrejerna först. Jag vet ju, det är jättevanligt att folk är superstressade över arbetet och skyller på att arbetet är för mycket, fast egentligen har de kanske en dålig relation hemma. Men det är mycket lättare att skylla på arbetet än ta tag i livssituationen med kärlek och känslor och den här närheten. Och det är så mycket mer laddat än ett arbete, så det är lättare att projicera ut det på någonting som är utanför en själv. Men landar man med sig själv så kanske man bara kan förstå att okej, men vad är det handlar om egentligen? Och då behöver man ju vänta. Så när man är i den här riktigt pressade situationen ska man inte göra några stora grejer, utan bara vänta tills man känner att okej, nu vet jag.
Men jag tror många människor skräms av att stå alldeles stilla och inte distrahera sig med någonting. Kanske just om man är inne så att man känner att man har ett så här molande oro inom sig. Mm. Och om man då stannar upp så är ju risken att man kanske möter sanningar som man inte alls vill känna till.
Det är precis det handlar om. När man inte har lust att sitta still och vara still och känna in sig själv, då är det ofta saker som vill komma fram som man egentligen vet om. Oftast vet man om vad det är som inte stämmer, fast man inte vill släppa fram det. Och när man sätter sig ner eller är i stillhet så blir det så tydligt, och det orkar folk inte med riktigt. Mm. För då måste de agera. Och det är tufft ibland, särskilt när det gäller relationer och så. Relationer är ju det som stressar oss mest i livet, för att där handlar det om en yttre faktor som vi inte kan påverka, och så är vi känslomässigt involverade. Vi kan aldrig styra hur en annan människa agerar på något sätt. Och det är jättestressande, vi kan bara styra oss själva.
Vad ska man göra då om man känner att man har en sån här oro inom sig men kanske inte heller riktigt vågar stanna upp? Vad är första stegen man ska kunna ta?
Börja andas. Djupa andetag. Eller så kan man andas genom vänster näsborre så lugnar kroppen ner, så då startar man sitt lugn och ro-system. Andningen är egentligen grunden till allt välmående, för så fort vi är stressade så lägger vi upp andningen väldigt högt i bröstkorgen. Och det gör att vi spänner oss, och då startar vi mer stressiga systemet i kroppen. Så för att komma ifrån stressen så måste vi börja jobba med andetaget. Det är nyckeln till hälsa och mentalt och psykiskt och känslomässigt välbefinnande överhuvudtaget. Gör vi ingenting så måste vi i alla fall jobba med andningen. Det är det vi ska välja om vi känner att jag hinner inte, men jag måste göra någonting. Andas. Och det kan man göra var som helst. Mm. När man sitter på jobbet, när man sitter i bilen, bussen, var som helst. Och lära sig hur går ett riktigt andetag till. Fördjupa det här med mage, bröstkorg, expandera långsamt och ja, verkligen jobba med andetaget.
Mm. Du har utvecklat sådana näspluggar som man kan använda för att antingen bli mer avslappnad eller bli mer uppiggad. Kan du berätta hur det här funkar?
Mm. Inom yogan så använder vi oss av andning genom vänster eller höger näsborre. Och när man andas genom vänster näsborre, då triggar vi vårt lugn och ro-system. Andas man genom höger så triggar man kroppen så att den blir pigg, klar, vaken. Det är det här lite mer aktiva systemet. Det finns massa medicinsk forskning på att det här funkar. Näsmusklerna funkar som ett sån här sväll, som med svällkroppar. Som det skiftar var 90:e minut ungefär. Så om man känner efter så ska man känna att man är alltid lite mer tätt i ena näsborren. Och så skiftar det ungefär var 90:e minut eller varannan timme. Och den här tekniken kan man ju då använda för att påverka kroppen på olika sätt. Och vi gör ofta ganska långa sådana andningsövningar inom yogan. Och många orkar inte sitta och hålla upp eller armen och sen hålla för näsborren. Mm. Ofta ska vi göra det liggande också. Så att då har jag länge känt att det måste finnas någonting man kan använda. Och man kan använda den här tekniken även om man sitter och läser eller åker bil eller flyger långt och inte kan sova och inte slappna av. Så därför tog jag fram en sån här liten näsplugg i tre storlekar som man kan stoppa in då med vilket behov man nu har. Och det funkar så himla bra. Mm.
Hörde, vi ska tala också lite om vanliga kvinnobesvär och försöka få lite hjälp med det. Mm. Många kämpar ju med fertilitet eller infertilitet och har svårt att bli gravida. Och det finns vissa enkla saker man kan göra för att öka sina chanser som du tror på. Kan du berätta lite om de här?
Mm. Först måste man minska stressen. För när vi stressar under en lång period så utsöndras kortisol i blodet. Och kortisol är vårt överlevnadshormon. Och det har alltid tillträde till alla hormonreceptorer först. Vi ska överleva. Då är det inte dags att reproducera sig eller skaffa barn. Så stressen är absolut det grundläggande. Just det som vi pratade om förut, att börja sortera och se vad som är viktigt. Och många kvinnor som idag vill bli gravida, de jobbar ju som tokstollar och 100 projekt och... You name it, det är verkligen helt galet. Och sen kan man jobba med sin kost. Jag har jobbat med infertilitet i 15 år lite alternativt som med kost- och livsstilsfrågor. Och jag har sett att de som utesluter gluten och mjölkprodukter helt, alltså inte laktosfritt utan helt utan mjölkprodukter. Det är som att det lugnar immunförsvaret lite grann. Och många blir gravida bara genom att ta bort det. Jag har träffat jättemånga kvinnor. Det finns forskning på gluten, att glutenintoleranta har svårare att bli gravida, så det är kopplat till immunförsvaret. Men annars är det mina egna iakttagelser och erfarenheter. Och sen är det viktigt att göra någonting. Jag har utvecklat en hormonyogaform, medyoga för kvinnans hormonsystem, där vi jobbar aktivt med våra körtlar. Äggstockar, binjurar, sköldkörtelhypofys... Egentligen hela kroppen också, men för att boosta hormonsystemet och jobba med stressen och så. Och det brukar funka jättebra också, att man kombinerar det.
Jag känner flera människor som har besvär med att bli gravida. Och det här med att man ska stressa mindre och inte tänka på så mycket på det här stora orosmolnet som man har ovanför huvudet. Hur ska man bli bättre på att stressa mindre och koppla bort? För det kan ju vara så himla svårt om det är det enda man går omkring och tänker på, kanske i flera år.
Ja, det är ju jättesvårt. Det är verkligen, för att det blir en sån här mental hang-up för många att jag måste bli gravid. Och man kan ju ganska ofta se de som adopterar bli gravida, och när de har väl fått tid på en fertilitetsklinik så blir de gravida. Ja, det finns ganska många sådana exempel. Så det finns ju en mental aspekt på det hela. Men det är svårt att tala om för folk att sluta tänka på det. Så jag brukar tänka att eller rekommendera att man börjar jobba med positiva affirmationer, att man försöker fokusera på det man vill åstadkomma, så att man inte går och tänker jag kan inte bli gravid, utan att man går och fokuserar på sin barnönskan, så att man vänder det här negativa, för att det vi fokuserar på i livet är ju det som ökar. Så fokuserar vi negativt så ökar det negativa, och fokuserar vi på det positiva så ökar ju det. Som en hjälp att inte få den här negativa stressen. Men jag vet att det är jättesvårt. Men det är det jag brukar rekommendera. Och sen göra någon form av yoga eller meditation. Någonting som gör att man stillar sinnet. Och vara ute mycket i naturen, ofta väldigt bra. För naturen i sig är väldigt läkande och stilla. Att man blir stilla utav den, så kroppen mår väldigt bra utav det.
Hur strikt måste man vara då med sånt som kaffe, alkohol och sådana saker som brukar vara ganska omdebatterade?
Jag brukar säga så här, det finns några saker som man absolut ska låta bli om man har en hormonell obalans eller stress. Och det är kaffe, det är alkohol, socker, vitt mjöl och mjölkprodukter. Och bröd helst också, eller gluten och bröd, mjölprodukter. För det är negativt för hormonsystemet och kan stressa kroppen på olika sätt. Det är sånt här vi kan äta när vi mår bra och är i balans. Men ofta gör vi precis tvärtom. När vi inte mår riktigt bra, ja, men då vill vi gärna ha en kaka, ett glas vin på fredagkväll för att vi är så superstressade och kan inte gå ner i varv utan att ta det där vinglaset. Och det skälper oss ännu mer. Så det är de sakerna jag brukar säga. Är man inte i balans och vill ändå försöka sköta sig, så är det det man ska ta bort.
Mm.
Och hålla på med det tills man känner att man är i balans. Och då ska man inte sätta igång och äta massor igen. Men då kan man ta det någon gång när man känner att men idag känns det bra. Då tar man lite grann och sen håller man den dieten, eller vad ska man kalla det för. Mm. Det finns väldigt mycket att äta som inte innehåller just de här sakerna. Och det är bra allmänt också för hela hjärt-kärlsystemet och så. Så att, ja.
Man måste bara lära sig att tänka om och tänka på ett helt nytt sätt vad gäller maten.
Ja, man får skaffa sig nya vanor.
Mm. Mm.
Det är svårt när allting innehåller mjöl och smör och socker. Och man får tänka om lite grann och äta mer grönsaker, wokat, ja, lite andra typer av mat. Så.
Mm.
Hemma är det enkelt, för det kan man ju välja själv.
Mm.
Men bryta vanor är inte så lätt heller.
Nej, mm. Nej. Det är säkert något av det svåraste man kan hamna och göra. Ja. Hur är det med PMS-besvär? Vissa har ju, kvinnor har ju så att de blir helt jätteirriterade, galna, besvärliga under en väldigt stor del av menscykeln. Finns det någonting man kan göra för att påverka sina hormoner och sina PMS-besvär?
Ja, det är det här med kosten framförallt. Jobba med stressen. Många av de här kostgrejerna jag räknade upp, det ökar ju PMS-besvären. Träning, så att man hela tiden producerar endorfiner som man får ut av träning. Och så se till att man har goda relationer. För att jag kan se ett mönster att kvinnor som inte har bra relationer, nära intima relationer med sina partners, de har jobbigare PMS. Och sen är det ju, efter 35 så har vi inte hela tiden ägglossning. Och efter 40 så är det ännu sämre. Fertiliteten, jag läste någonstans att efter 35 minskar fertiliteten med 50% och efter 40 med 90%. Så det är ganska mycket, och det beror ju på hormonerna att fertiliteten minskar också. Och efter 40 så har vi ganska många cykler utan ägglossning, och då får vi inte en äggblåsa efter att ägget har lossnat. Och i den här äggblåsan som blir efter ägglossning, där produceras progesteron. Och har vi inte så mycket progesteron, vilket vi inte får om vi inte har ägglossning, då får vi mycket PMS. För att progesteronet, det är lite lugnande och sköter ju en del av det här med menscykeln och så. Och jag vet att i Finland så jobbar ni en del med bioidentiskt progesteron, som är det är inte ett naturligt, men det är ett progesteron som ser exakt likadant ut som det som finns i kroppen. Och många kvinnor mår väldigt bra efter 35-40 att ta lite extra progesteron när man har de här PMS-besvären, för att hjälpa kroppen om man nu inte har haft en ägglossning.
Mm.
Det brukar funka jättebra.
Mm. Hur är det när man kommer upp i klimakterieåldern då? Det är ju en tid som kan vara väldigt omtumlande och svår för många.
Och där har vi, det är egentligen samma sak som PMS. Du måste se till att du har bra relationer, minska stressen så att de hormoner du har kan få verka där de ska verka. Du behöver jobba med kosten. Kvinnor i klimakteriet har också sämre matsmältning, eller äldre kvinnor kan man säga, alla äldre. När du kommer efter 40-45 och börjar komma in i de här lite jobbigare hormonsvängningsåldrarna, då sjunker matsmältningsförmågan, och den fortsätter resten av livet. Vilket gör att vi måste äta huvudmålet mitt på dagen och låta bli att äta så mycket på kvällen. Bara någon lätt soppa eller kokta grönsaker. Väldigt lite på kvällen, och sluta äta efter klockan 7. Det ska alla göra egentligen. Men ännu viktigare när man är äldre. För att hjälpa hormonsystemet att fungera. Hjälpa kroppen som är under natten då, som är i sin reparationsfas. Att den får göra den, så att man inte har en massa mat att smälta istället för att reparera kroppen. Och matsmältningen är bäst mitt på dagen. Det där handlar ju om näring och hur mycket som blir kvar i magen. Det är inget bra för kroppen om vi äter sent och inte kan smälta maten. Så det är mycket sånt där man kan tänka på. Hur man äter, vad man äter, när man äter. Och har man mycket klimakteriesymptom, då ska man verkligen ta bort rött vin. Det är en riktig bov. Kaffe, riktig bov. Socker. Håll ordning på blodsockerbalansen. Det hjälper jättemycket, för insulinet är också en del i den här hormondansen kan man säga. Så alla som har hormonproblem måste se till att hålla blodsockret balanserat på rätt nivå hela tiden. Äta lite G-kost. Inte sträng utan kolhydrater, utan äta lagom med kolhydrater, bra kolhydrater, en balanserad kost så att man inte hela tiden svänger.
Men vet du, jag måste nog bara säga Ellen att jag kan riktigt tänka mig hur många blir lite ledsna nu. Sen som jag, vet du, jag tänker att alla, det är vad man vill göra efter klockan 7, man vill ha ett glas vin och någonting sött och ja, allt det här som man inte skulle få göra. Hur länge tar det innan den här förändringen kommer? Hur länge måste man hålla ut innan man kan börja märka några positiva förändringar?
Det är väldigt olika. En del är väldigt obalanserade och då kan det ta tid. Men jag är ju sån här periodare. Slutar jag med allt det som jag har sagt så mår jag bra på några dagar. Och sen håller jag i ett tag och så tänker jag, nu tar jag något. Och så är det lätt att komma in i dåliga cirklar och då rasar det på en gång. Och så slutar jag. Jag kan hålla på så där ibland. Jag är ju människa också. Så. Med vanor och hej och hå. Ja, det kan gå ganska snabbt. Och håller man sig i balans, då kan man ju ta ett glas vin någon gång ibland och någonting sött. Men är man inne i den här dåliga snurren så är det ofta så att man tar det kanske några gånger i veckan och äter sött nästan varje dag. Jag tror att det är många som alltid äter söt saker. Och vill man absolut ha någonting, något godis eller någonting, kan man ju ta en ruta mörk choklad exempelvis 70%. Det är helt okej, för det påverkar inte blodsockret. Så man får tänka GI där också så att man inte äter saker som höjer blodsockret så mycket. Och det finns mycket goda saker som inte höjer blodsockret.
Ja, så vänjer man ju sig av med sin smak för sötsaker väldigt snabbt också om man slutar med det.
3 dagar, sen är du av med sötsugret. Om du verkligen är sträng, tänk på att vetemjöl höjer blodsockret mer än socker. För det har ju med blodsockret att göra, vi blir sugna på någonting när blodsockret svänger. Så 3 dagar tar det, sen är det borta. Så det är inte så mycket.
Ja, 3 dagar orkar man nog göra nästan vad som helst. Stå på huvudet i en skrubb om det så krävs.
Ja, verkligen. Sen är det bara att hålla det där och försöka göra det till en livsstil så att man jämnt har ett bra blodsocker. För att då tål man att äta lite sötsaker ibland. Då reagerar inte insulinet så kraftigt som när man alltid äter sötsaker. Så att man har igen det här att göra den ansträngningen och försöka hålla en grund, sund, bra stil, livsstil så. Posthållning.
Stort tack till dig Ellen Engvall för att du tog dig tid att träffa oss.
Tack själv.
Det här var ju härligt.